Då var det dags för det andra avsnittet av AOH-podden. Och jag och Jimmy Fors sitter här tillsammans med mina två kollegor.
Fredrik Ymer.
Bjarki Thordarsson.
Och vi kan väl konstatera att den podden som vi spelade in förra veckan har haft väldigt god feedback ifrån er lyssnare. Och det är vi förstås väldigt tacksamma för. Fortsätt lyssna, fortsätt kommentera och hjälp oss gärna sprida podden så att fler får lov att ta del av den. Det är förstås roligt ur många aspekter.
Ja, är det lika roligt att lyssna på som vi har när vi spelar in den, så är det hälften vunnet.
Amen to that. Nu har vi hunnit med lite internationellt snack också. Då kan vi börja prata om lite internationell erfarenhet. För HIF har ju tillsatt en ny lagkapten efter Per Hanssons avhopp. Och i det fallet så blev det Peter Larsson med rutin från spel i Europa med FC Köpenhamn och Helsingborg i viss mån. Vad tycker vi om det? Är det rätt val?
Absolut. I grund och botten är det oftast bättre med en försvarsspelare som kapten, kan jag tycka. Han är med lite mer på planen vad Hansson var, så att säga. Och, jag är nöjd.
Jag hade velat se någon högre upp i banan. Dessutom Peters förmåga att dra på sig tokiga röda kort och knasiga tacklingar. Kanske inte riktigt är den förebild som en lagkapten behöver vara. Men tittar man längre upp i banan och ser till exempel Gashi som också kan tackla lite höger och vänster utan att tänka efter. Men,
Fast samtidigt, ibland en lagkapten måste kanske ibland ta ett gult kort i skeden av matchen för att få igång övriga lagdelar som kanske står och sover. Yeah. Och där tror jag att Peter känns som en naturlig, han känns som en naturlig ledare på planen redan, så det kändes som ett bra steg att gå till.
Han sätter ju lite agendan där också, och det är som jag säger, jag gillar ju också Larsson när han undviker de röda korten och de onödiga. Och jag tror kanske att han gör det som i rollen som kapten faktiskt. Han får ju lite mer ansvar och visa lagkamraterna var han står och vad laget ska hända.
Kommer han bli en annorlunda spelare nu när han plötsligt får kaptensbindel?
Svar ja.
Det tror jag.
Ja, det tror jag. Definitivt. Jag tror att han kommer att bli, som jag sa, mer ansvarsfull. Kanske lite mer pushande än vad han har varit tidigare också faktiskt. Tror jag.
Mm. Jag tror att han växer med ansvaret. Precis som du är inne på. Jag tror att det fanns ju inte så många andra alternativ heller. Alltså om man ser till naturliga ledare. Sen är det möjligt att man väljer att ha människor som växer med uppgiften. Nu tillsatte man Emil Kraft som vice kapten. Och kanske inte den första man tänker på, men samtidigt en spelare som sitter med ett kontrakt i 2 år till, och han är verkligen framtiden och har ju bevisat att han håller på en fruktansvärt hög nivå.
Han är ju mogen både i sitt spel och även utanför plan, så att jag tycker det är ett jättebra val faktiskt. Det känns som det är framtidens kapten i HIF. Om han stannar kvar, han har ju landskamper i bagaget och det brukar ju rendera i en och annan försäljning förr eller senare. Men jag tyckte det var bra val där också faktiskt.
Men det kändes aldrig som att Kraft skulle varit ett alternativ till kapten. Nej, utan nej. I så fall var det vice kapten som han skulle vara.
Definitivt, vi behöver en pådrivare. Peter Larsson är ju en pådrivare av rang, definitivt. Mm.
För tittar man på... Alltså där fanns det egentligen några alternativ. Jag skulle vilja säga nej, eftersom att varken Mattias Lindström eller Kristoffer Andersson är direkt givna i en startelva längre. Så därför skulle inte de två som egentligen är trotjärna och kanske ledare ur den aspekten. Men de tillför nog mer utanför banan än på banan i år.
Hade det inte varit så att Gashi hade ett utgående kontrakt, så hade jag tyckt att han var det mest givna kaptensvalet faktiskt. Men...
Jag gillar Gashi också, men som sagt, kontraktet går ut i höst.
Ja, och, frågan är om han skriver på någonting nytt.
Frågan är om han har råd att skriva ett nytt.
Ja, det är många.
Det sägs ju att han sitter på en ganska så bra lön såklart. Och man har väl inte råd att förlänga sådana monsterkontrakt kanske som man har skrivit tidigare. Nu lever man i en annan ekonomisk verklighet och samtidigt så han är 33 nu i år och...
Ja.
Han håller såklart en bra nivå fortfarande, men med både Abbi Kalili och Andreas Langren tillbaka så känns det kanske inte som en högre prioritet att förlänga det.
Nej, och sen har vi, men det är precis som du är inne på med Lindström och Andersson, det är ju Santos är också given ledare i alla fall utanför, men frågan är, han får inte spela så mycket, så det, nej, jag tror nog Peter Larsson är nog den där alternativet kan vi väl säga, va?
Det känns så i alla fall.
Ja, så det...
Det måste ju, en kapten måste ju vara en spelare som är given i startelva.
Ja.
Och de enda givna egentligen är väl, ja, det är våra ytterbackar, det är Hackam, det är Peter Larsson och Per Hansson. Så att,
och Simovic.
Säg vad du vill,
men han är alltid i startelvan.
Men är han en ledare?
Nej, men jag trodde vi var inne på bara givna spelare i startelvan.
Okej. Men han måste dessutom ha den andra grejen. Han måste ju vara en ledare också.
Ja, okej. Där backar
jag. Ja, precis. Så nej, vi är väl ganska rörande överens egentligen om att HF har gjort ett bra val av kapten, va?
Jag tycker att Roa har gjort ett väldigt bra val och ja. Han har nog inte behövt ligga sömlös över vem man ska välja, för att det känns som att det valet var ganska så.
Lite spännande det där att man väljer vicekapten. Jag vet inte hur vanligt det är. Har vi haft en vicekapten tidigare?
Jag tror att det är rätt vanligt.
Ja.
Det är det väl.
Och
det
min första tanke i det hela var, ja, Peter Larsson får ett rött kort. Ja, men vi har redan en kapten som står standby där i Emil Kraft. Men det...
Jag tror att det är rätt vanligt, och det ser man ju också när en lagkapten blir utbytt, eller att han blir, att han oftast, han går alltid till en särskild spelare, även om det inte är den närmsta spelaren, så går han till en särskild spelare och lämnar över kaptensbindeln. Och det är ju för att man har vice kapten.
För hela den här diskussionen med Per Hansson, så var det ju det att han hade väldigt många uppgifter att göra som lagkapten, så att de ville dela ut det på fler. Men ja, nej, det kanske.
Det enda där, när du ändå nämner med Pers uppgifter, att han nämnde ju det här med att det var väldigt mycket uppdrag vid sidan om Olympia då, som kanske tog mycket tid att ta familjen hemma och så.
Peter Larsson har också familj.
Ja, Peter Larsson har familj, han har dessutom fler barn än vad Per har. Men jag tänkte att Peter Larsson känns ju inte riktigt som den killen du ser i TV-rutan efter varje match.
Nej, alltså så han pratar kanske inte mer än vad man behöver. Å andra sidan så är det ju en fördel många gånger också. Så är det. Han blir tagen mer på allvar om man säger så kan. Ja.
Men allt som allt så, ja, vi verkar ju vara rörande överens om att man har gjort ett...
Roar får allt om HFs välsignelse för det valet.
Godkännande.
Approval of AH.
Då stämplar vi det och sen ser vi till att gå vidare i programmet. Ja, då var vi tillbaka här från vårt lysande styrelserum nere i södra delen.
Ja, men idag så är det väl som så att vi sitter i Skybaren var på Gotia Tower, är det inte så?
Ja, men jag vill inte avslöja det för våra lyssnare. Skämt åsido, vi sitter här och scoutar talanger för kommande provmatcher uppe i Helsingborg. Nej, det gör vi inte. Vi sitter här och funderar på försäljningen av Lorut Sadiku till Turkiet. Vi hade ju med det i vår förra podd och tyckte väl då att det skulle vara rätt att göra sig av med honom nu, så att man kanske fick en liten slant för honom. Nu verkar han vara klar för den turkiska klubben, och hur ställer vi oss till det?
Som ingen kan uttala namnet på, va?
Kan du? Mersipur, var det inte så?
Okej.
Ja, det så.
Jag har många dåliga talanger.
Vad var frågan här?
Frågan var att står vi fortfarande kvar vid det faktumet att vi anser att det är rätt att släppa honom nu istället för att släppa honom som bossman?
Jag skulle säga att det är en nödvändig försäljning faktiskt. Dels för utgående kontraktet, vi får lite pengar för han. Det har varit lite turbulens från och till, så att säga. Så att, jag tror det är en ganska nödvändig försäljning. Sen är det ju intressant att veta i och för sig, hur mycket pengar får vi för han?
Ja, det har inte framgått någon, och det, klubbarna verkar ju inte vara överens om priset på honom. Således så är det ju inte ens säkert att Lorut flyttar i sommar. Om han är överens med klubben så betyder det ju teorin att han är klar när kontraktet har gått ut, och då blir han inte tillgänglig för nästa fönster. Så det är ju upp till klubban att förhandla nu. Och då är ju frågan, vill HIF ha en missnöjd spelare hela hösten i truppen? Det känns inte som att man vill ha det i omklädningsrummet.
Om HIF inte går med på att sälja nu när han är överens med det personliga kontraktet, så kan jag inte tänka mig att Lorut riktigt känner för att spela för HIF.
Och frågan som då följer på där, vill vi att Lorut ska spela för HIF när han är klar med en annan klubb?
Om man går in med en attityd 100% att
han
ska
spela. Kan det?
Det är det jag inte vet, men om man gör det så är han välkommen. Han är ju såklart en jätteduktig spelare.
Absolut, men jag tror att han blir splittrad, tankarna på annat. Ja. Och det är lite som i vilket arbetsliv som helst, när du har blivit uppsagd eller hela den biten. Mm. Alltså, du lägger inte 100%. Så är det.
Om nu klubbarna kommer överens så är det två matcher kvar innan transferfönstret öppnar och Låret kan flytta. Det är matchen på söndag mot IFK Göteborg som förstås är väldigt viktig. Där Låret med hjälp av Guds hand gjorde ett av de
viktiga. Den
tog på Låret. Det är det ingen som kan säga emot.
Nu har handen på Låret att göra.
Och sen är det givetvis hemmamatchen mot Gävle nästa helg som han eventuellt hinner spela. Vad tycker ni? Ska han få lov att vara med i de matcherna?
För att imponera med professionalism.
Ska vi stava av det där?
Professionalism. Så borde han vara med i de två matcherna, ja.
Och jag säger nej. Jag vill inte ha någon splittrad spelare på plan. Jag vill ha en fullt fokuserad 100% spelare som vet vad han ska göra, ja. När han ska göra det.
Då får man visa hur professionell han är.
Ja, ja precis. Nej, men nej. Nej. Har han skrivit på för någon annan säger han borta. Mm. Punkt. Han kan få bära vattnet, det är ungefär.
Jag är väl inne på Ymers spår. Jag är dock inte lika kallsinnig som han är med bära vatten och grejer. Utan jag skulle vilja säga att hade han gjort klart med dem och varit klar för dem innan det här uppehållet, VM-uppehållet hade kommit och det var två matcher kvar. Givetvis ska han få lov att spela och sluta snyggt. Nu är det efter ett uppehåll och vi behöver uppenbart en nytändning för att börja plocka viktiga poäng. Därför säger jag nej, men jag anser att han bör få lov att göra ett inhopp i slutet av hemmamatchen mot Gävle nästa helg och få lov att avtacka publiken.
Det är ju schysst. Det var ju det som vi var inne på förra podden, att det är Per Hansson fick möjlighet till när han lämnade över kapitänsbindeln. Köper! 5 minuter kan han få där, ungefär 88 minuten. Helt okej, okay, helt okej.
Okay. Varför ska han få det och inte Per?
Per är fortfarande kvar.
Ja, och vi behöver inte tacka han för han lämnar.
Vi kanske ska pröva ett nytt moment. Vi kanske har röd söndag för att tacka Per Hansson. Ja, vi har aldrig prövat förut. Det.
Vitt och rött. Har vi inte någon blå dag också? Vi får ha en
kanske
blå dag.
Kanske i samband med valet i höst då. Alliansen Arena, kanske Olympia blir.
Ouch! Nu är vi inne på helt fel spår. Behöver vi någon ersättare till året då? Vad säger Jimmy?
Jag tycker definitivt nej.
Alltså nu pratar vi ersätt att köpa in.
Ja, absolut. Ja. Extern. Jag anser att vi har det internt i truppen. Mm. Det känns inte som att HIF aspirerar på topp 4 placeringar utan vi får försöka få så bra placering vi kan i höst. Och i oktober, november bör väl Andreas Lange vara tillbaka. Så varför ska vi slänga iväg pengar i sjön på en spelare? Jag tror att använda de spelarna som finns i truppen. Det finns David Svensson har gjort ett par matcher i år. Det finns en möjlighet att ha Abbe Kalili i den rollen bredvid Gashi. Så att nej, jag tycker inte att vi ska lägga pengar på att värva in en spelare. Ska vi göra det så ska vi värva in för framtiden. Men även det känns fel att göra.
Var sätter vi Sadiku främst? Är han mittfält eller är han back?
Jag tycker att sen matchen mot Malmö i kuppen så har väl Roa visat att han ser honom som en defensiv mittfältare. Mm. Och jag tycker att mittback Jesper Björkman och Kalle Johansson kommer göra det jättebra. Antingen bredvid Peter Larsson var för sig eller som i senaste hemmamatcherna mot Falkenberg tillsammans. Ja. Så att jag känner inte att vi har det behovet utan just nu så handlar det väl kanske om att minska eventuella ekonomiska skador på föreningen. Håll igen så mycket som möjligt på eventuella inköp.
Vi är ju rörande överens i den saken. Jag har, kan lätt räkna upp 4 spelare jag kan sätta på den positionen.
Så, låt höra.
Alltså jag vill ha mer Elias på mitten, Elias Andersson på
Elias.
Mitten.
Elias.
Ja.
Ja, han gått Elias Andersson. Det märks att
det är VM i Brasilien.
På VM i Brasilien.
Alltså vi har David Svensson precis som Jimmy säger. Måns Ekvall.
Han icke att förglömma.
Defensivt lagd och i den rollen på mittfältet kan jobba. Sen har vi
Akinnotti Jönsson. Det som växlat mellan mittfältet och mittback.
Precis.
Akinnotti Jönsson känns ju mest lämplig i den rollen.
Han har ju fått testa lite nu under våren och jag får ju säga att väldigt mogen som spelare.
Ja, jag har för mig att jag sa till dig efter att jag hade sett honom mot AIK eller något sånt att det kändes någonstans som att, jag tror jag skrev det på Twitter också att när man ser Akinnotti Jönsson spela allsvensk fotboll så känns det som att han har gjort det i alla sina 18 år i livet faktiskt.
I princip, och jag håller fullständigt med. Och det är ju som vi säger, det här med ungdomsspelarna, det finns så mycket, vad ska vi säga, det känns som att de har så mycket rutin trots att de har gjort så lite speltid. när de kommer in på plan så är det ingen som ser ut som en valp, utan alla kommer in i spelet.
Jag tror akademilaget har betytt väldigt mycket för deras utvecklingar.
Kan vara så.
Någonstans, så, mm. även om det är division 2 och det känns väldigt långt ner i C-systemet, så är det fortfarande match om en tävlingskaraktär. Och framförallt tävlingskaraktär som är bättre än den i U19.
Och med det så vill jag faktiskt bara lägga en eloge till ungdomsledarna faktiskt, som har gjort... alltså gett dem den mognaden, mm. trots att de inte har fått spela så mycket faktiskt. Det är bra. Men då har vi i alla fall 4 ersättare minst i truppen som kan ta lårets plats. Ja. Mm.
Ja, då känner vi oss nöjda med det.
Tycker jag.
Tycker jag. Då avrundar vi väl genom att säga att håll i plånboken, sänd ut rätt signaler och våga släpp fram de unga nu.
Punkt.
Punkt.
Slut.
Inte slut. Kommer med.
Det kommer med. Vi är tillbaka igen och vi kör andra halvlek med att börja snacka upp IFK-matchen. Och nu har vi utökat skaran och vi hälsar Andreas Lasic välkommen.
Tack så mycket.
Vi kommer att prata lite mer med dig sen om kärnan och resan till Göteborgs-matchen. Vad tror vi nu när vi har vilat ett par veckor? Hur ser det ut i truppen?
Ja, idag har man ju förlorat mot Kalmar och det är ju alltid på gott och ont att förlora ett genrep inför en omstartande serie, såklart. Revanschlusten ökar ju rent generellt ganska så mycket, men man hade väl gärna velat få lite bättre svar kanske inför omstarten, tror jag.
Ett svar har vi ju fått idag, ja. Nackan gör ju fortfarande mål, ja.
Ja. Som om man tvekade.
Ja, är det så att HGF är inget utan Nackan?
Jag tycker, nej, det vill jag inte säga. Jag vill säga att Akam är väl en spelare som avgör matcher på egen hand. Och är väl den enda spelaren i truppen egentligen som har den spelarkaraktären. Och sådana spelare ska man utnyttja på rätt sätt. Ja. Och det tycker jag att Roa gör. Man får ut maximalt av David Akam i år, verkligen.
Jag håller med dig. Jag tycker HF, de håller ju boll väldigt bra även utan Akam, alltså, men det är ju det sista framåt som man inte har riktigt. Och som du sa, att man har ju använt Akam bra i att komma in med fart från sidan och så viker in och tjongar in en boll.
Ja, det är onekligen ett utav allsvenskans vassaste vapen. Det är absolut. Ju tvivelaktigt i alla fall. Och frågan är hur HF kommer att se ut utan Akam, men det tar vi vid en annan podd kanske när det gäller silly season eller någonting sånt. För nu är det fortfarande IFK-matchen vi snackar om. Hur ser IFK ut? Är det någon som har koll på dem?
Ingen som helst koll, men jag tycker att de har inte sett så bra ut som de borde ha varit. Tycker jag.
De har ju faktiskt Europa-kval här nu också, in nästa vecka, va?
Nästa vecka.
Tisdagen i Luxemburg eller
något sånt. Ja, i Luxemburg,
ja. Ja, något sånt här halvmesyrlag, höll jag på att säga, men det sa jag också. Kan det ha någon inverkan på matchen på söndag? Att de har fokus på Europa-kval och sådär?
Där bor fler människor i Göteborg än vad det bor hela Luxemburg. Så nej,
det är fortfarande 11 man på plan, så det spelar ingen roll.
Nej, jag tror inte det. Den här matchen däremot, jag tror att fjolårsmatchen uppe på Gamla Ullevi där Mattias Lindström fick lov att förnedra John Halvbåge med en delikat halvvolley där. Jag tror att revanschlusten där är ganska så, man vill nog fan inte åka på en sån smäll igen alltså.
Jag tror den sitter rätt hårt inne hos IFK-spelarna och fansen, allt vad det heter dem.
Målets mål.
Ja, den också, det är halvhansen där.
Ja, vi diskuterade det innan, för vi anser ju att den tog ju på låret och det är ju svårt att argumentera emot.
Det är alla som har Göteborgsskämt nu när jag ska spela mot EU, det är inte okej. Förhoppning.
Men jag tror ändå att vad gäller, alltså om man tittar på förväntningar här inför matchen, revanschlusten hos IFK är ganska så hög.
Ja.
Jag tror att all press ligger på dem. De ska spela i Europa, de ska visa varför de ska spela i Europa.
De har hemmaplan.
Helsingborg är inte samma lag som förra våren. Har inga spetsspelare egentligen, mycket mer än David Ekham och Peter Larsson, Gashi. De här centrala spelarna.
Nu när du ändå är inne på det, tror du HIF kan bouncea tillbaka? Ska vi avbryta här nu när klubbdirektören ringer? Han har synpunkter på matchen.
Joel får vänta nu, det finns viktiga saker här i livet.
Nej, men vad säger vi? Kan HIF bouncea tillbaka nu? Det är ett nytt lag vi kommer att se. Lite mer jävlar namma i spel och så, eller...
Jag tror stenhårt på HIF. för denna matchen. Jag ser inte Göteborg. Av någon anledning så ser jag dem inte som ett stort hot. Visst är det kul för dem att slå Helsingborg, men jag tror inte att HF kommer in som någon slags underdog och måste kämpa sig in i matchen. Jag tror faktiskt att KF har detta.
Alltså även om HF är väldigt dåliga med kanin öron i år, så tror jag ändå att alla lag har fortfarande respekt för HF, för det är fortfarande HF liksom. Man vet.
Ja, det är svårt att slå HF.
Ja, det är ju ingen lätt motstånd i alla fall.
Men på sin egen hemmaplan.
Vi slår med 4-2 förra året.
Ja, vi är tillbaka.
Vi lever på den gamla meriten. Men visst, jag tror väl att en viktig aspekt. Göteborg, beroende på läget ser ut. Nu står ju John Alvbåge då. Han står i U21-matchen mot Malmö ikväll.
Men fortfarande osäkert vem som ska stå till matchen.
Ja, jag tror att Alvbåge är ju i alla fall topp 3 allsvenska målvakter.
Ja,
så jag tycker att... Det är en stor skillnad på Marcus Sandberg vaktar buren eller om John Alvbåge gör det.
Har vi någon koll på statusen på Mai Malango? Kommer han att vara med i matchen?
Han är dyr drift, har jag hört.
Ja,
det är väl statusen.
Det var han väl även innan kanske.
Ja, jag tror att Göteborg har så pass många duktiga centrala spelare att oavsett om det är, så är det något lag som vet om man ska avvärja Mai Malango, så är det Helsingborg. Så att
kommer det bli extra tufft?
Att möta mig eller möta IFK Göteborg?
Ja, Malango först och sen Göteborg.
Malango har väl alltid varit älskad av Helsingborgs fansen för sin rivande offensiva och defensiva spelstil. Så att det är väl klart att det kommer vara jobbigt att möta honom för första gången. Samtidigt så tror jag att valet han gjort där med kraven på lön och utformning av kontrakt etc. Gjorde väl lite att jag tror nog mer att folk fick knäppa honom på näsan.
Jag håller med rätt så mycket det du sa där. Jag tror Peter gärna vill trycka till honom en extra gång.
Eller någon kommer vi att se ett rött kort nu på den nya lagkaptenen med en gång?
Jag säger ingenting så ingenting sagt.
Men då har vi ju en vice på plan i alla fall, så det är helt okej då.
Eller? Precis.
Men för liksom knyta ihop säcken här. Jag känner att det är låga förväntningar och pressen ligger på IF Göteborg.
Ja,
vad är rimlig utgång av matcherna?
Du menar vi ska tippa?
Ja, vi kan ju i alla fall gissa och hur vi tror att det kommer att se ut i matcherna.
Det här inslaget är sponsrat. Nej, just det. Svenska Spel var inte med där.
Inte denna gången.
Nej, jag tror faktiskt, nu är jag ju rimligt, vad säger vi, realistisk och pessimistisk kanske. Jag tror Göteborg vinner med 2-1.
Jag tror HV vinner med 3-0.
Oj.
Sticka upp Gubbenhaken bara.
Har du sett mig och Kevin Hagen?
Han är landsman med Smarrasen. Det är allt jag säger.
Du har faktiskt en islänning i Göteborg också. Ja. Han som ingen vet vad heter.
Hilmar Björnsson. Hilmar Björnsson?
Nej. Nej, det var Logi Wallersson heter han. Vänsterbacken eller inneback. Ja.
Okay.
Där borde jag ha sagt lika, men jag säger ändå 3-0 till HIF.
Ja, jag är lite som Umeå. Förlust 2-1 tyvärr. Akka, vi är med för HIF.
Sänkte vi också till Svenska Spel där också, ja.
jag går väl in med en ödmjuk inställning. Jag tror faktiskt att vi kan få en poäng borta på Gamla Ullevi. För jag tror, lite som du sa innan Andy, att Göteborg har en jäkla respekt för Helsingborg. Mm. Jag tror att vi kan glida lite på den vågen. Och kan vi ta en poäng borta mot seriefemman, så känner jag att det är jävligt bra.
1-1 typ eller något sånt?
1-1 tror jag faktiskt.
Kommer jag bara in på snabbfrågan där. Vem gör målet?
Alltså jag...
Ackan, ja, givet.
Fast sen samtidigt, alltså, tittar man på Göteborgs defensiv, så är det ju kanske deras... Alltså de nöter ner lagen. Och det är ingen hemlighet att många bollar går igenom Ackan.
Mm.
Så att jag tror faktiskt att Peter Larsson gör vårt mål på en hörna. Så presenterar han sig som ny lagkapten.
Nu blir kapten.
Det känns lite som, alltså tittar man på förra året, så var väl första målet var väl i alla fall på en fast situation. Lovet var väl också på en fast situation. Eller efter en fast situation. Mm. Så att, ska vi göra mål på Göteborg, så måste antingen matchen öppna sig så pass mycket att Ackan får ytor. Och det tror jag aldrig att de ger en. Så därför,
fasta situationen har inte sett bra ut.
Nej, verkligen inte.
Nej, men just därför. Alltså, Peter är en jävla... Det är ett riktigt rivjärn där. Och det finns väl en anledning till varför man har valt ut honom som kapten. Och ser man till de andra perioderna han har haft i HIF, så har han gjort betydligt mycket mer mål än vad han har gjort under den nuvarande.
Tre mål, Bjarke. Är det Ackan? Och din landsman?
Akam kommer att göra ett. Jag har inte riktigt bestämt mig. Jag vet inte om jag kommer att säga min landsman. Bara för att ni tror att jag kommer att säga min landsman. Men jag säger faktiskt. Jag tror stenhårt på Simovic. Jag har sån otroligt otrolig tålamod på honom.
Ja, det blev väldigt
för jag vill verkligen att han ska, att det ska släppa och han ska komma in. Och
det vill vi nog allihopa.
Kan han göra de andra två målen så kommer jag vara i extas. Gör han ett av dem så kan Kraft få göra det tredje.
Fast min följdfråga är ju lite med tanke på att ha sett ut U21 och Anton Kinnander gör ett hattrick. Ska Simovic verkligen starta mot Göteborg?
Ska och ska. Han kommer göra det ändå. Jag hade gärna sett Kinnander uppe hellre än Simovic, men
jag är fortfarande inne på precis som jag sa i förra
podden. Känner jag nog rätt så kör han Simovic ändå.
Jag hade velat ha Smarrason i den rollen. Jag tycker att han spelade anfallare nu under våren då. På 10 minuter som anfallare så skapade han fler chanser på egen hand än vad Robin Simovic gjorde på samtliga matcher. Ja, faktiskt.
Robin Simovic, men han gjorde inte heller några mål, precis som Simovic.
Nej, fast han ligger fortfarande bakom och han var ju med och skapade så pass mycket att den sitter där liksom. Sen är ju frågan om man ska ha två spelare där uppe istället. Kanske är Simovic, kanske behöver ha en spelare som Smarrason bredvid sig.
Men vi är inne på taktik och jag är en klar förespråkare för klassiska 4-4-2. Jag gillar inte det här hittepå taktiken som vi kör med.
Kommer fotbollmanagern upp igen?
Ja, men man ser ju historiskt sett så 4-4-2 har ju alltid varit klart bäst. I Sverige, så kan vi säga. I svensk fotboll.
Men vi har lite delade meningar om utgången. Så vi får väl helt enkelt avvakta söndagen. Och avnjuta den på bästa vis.
Men det är en grymt viktig match kan vi säga. Avslutningsvis. Det är ju en fingervisning inför höstsäsongen här nu. Att
tar man inte poäng där så är man ju eventuellt med i en eventuell bottenstrid. Ja. Och kommer väl förmodligen få hänga kvar där hela.
Ja.
En fråga som vi benade ut innan. Andy, du kan ju försvara vad du anser. Nu är visserligen klubbarna inte överens om övergångssumman, vilket innebär att det är inte säkert att laget lämnar om 14 dagarna transferfönstret öppnar.
Mm.
Men om man kommer överens så är det två matcher kvar. Tycker du att man ska spela han mot Göteborg på söndag om han redan är gjort klart med ny klubb?
Nej. Vad är det att vänta på? Ja, men fars in den nya spelaren då liksom. Det är, visst han ska träna med laget så och, men det är liksom bänken, han ska inte vara med på bänken eller laget det är.
Ja, han är inte bra som vattenbärare. Jag tyckte jag var lagom insats för han i sådana fall.
Ja, men sen Gavan är sur och bitter där, så det går bättre att han sitter i tv-soffan. Jag vet inte.
Det fanns lite olika. Björk tyckte han skulle spela för att få lov att visa att han var en professionell fotbollsspelare och kunde hantera situationen bra. Jag är inne på ditt spår att om han ändå inte ska vara kvar, vad fan, spela in David Svensson, ja. Akinote Jönsson, ja. Eller ja. Den ja, som man nämner att ha på den positionen, ja. Men däremot låt Lorret hoppa in i 80 minuter mot Gävle nästa helg eller något sånt, så att fansen får lov att avtacka han.
Tackar.
Om han nu flyttar. Men jag tycker inte att han ska starta.
Nej, ja, jag håller med dig helt. Jag håller med dig.
Yes, ja. Nej men vi ser väl fram emot söndagsmatchen och lite av den anledningen som Andy Andreas är här idag, som vi fortsätter efter en liten kort paus.
Då är vi tillbaka igen och vi har Andreas Lasic med oss här som är reseansvarig för Kärnan. Du kan väl berätta lite om ert initiativ på söndag med Kärntåget?
Ja, vi drog, var ju snack tidigt redan när vi fick schemat att ja, en söndag i juli IFK, det är liksom givet med tåg. Men sen så, vi hörde av oss till Skånetrafiken och Veolia rätt så god tid innan den här strejken. Sen bröt ju strejken ut och alla vet ju hur det gick där sen. Så det, vi satsade på bussar istället. Samtidigt som vi hade kontakt med Skånetrafiken. Och sen blev ja, strejken tog slut. Och vi hörde av oss. Alltså, dagen efter ringde jag dem direkt. Och han tyckte jag var lite jobbig för jag hade pratat tillräckligt med. Men sen tog det ungefär en och en halv vecka innan vi fick besked att vi tror vi kan få tåg. Och så tog det någon dag till tills de sa att ja, ni kan gå ut med tåg. Så det, om det folk undrar varför det tagit så lång tid, ja, Det har legat helt utanför våra händer. Och vi har varit på dem. Och jag har ringt och skällt på Skånetrafiken. Jag har skällt på Trafikverket. Jag har skällt på Veolia. Och när jag säger skällt så har jag skällt. Så att... vi gjorde vårt bästa om att få fram ett tåg. Sen gick vi ut med igår kväll att vi måste sälja ytterligare 200 biljetter. För att det ska gå plus minus noll. Jag ska väl tillägga att vi har gått minus på varenda resa i år. För vi kände att... efter allt som har hänt med premiärmatchen så måste vi få dit folk och då får det får kosta vad det vill. Vi måste bevara det positiva vi har kring HIF och resandet till bortamatcherna. Men nu var det liksom, nu har vi ju slitit på ekonomin så mycket så vi var tvungna att gå ut med det här. Folk måste handla biljetter, annars får vi helt enkelt sälja in tåget tyvärr. Tåget kostar ungefär 90 000 plus moms. I dagsläget har vi fått in 30-35 000. Så vi känner, nu har vi varit... och jag kan väl tillägga, vi gick ju nästan 40 000 minus bara på kuppresan. Så vi har ju inte riktigt råd med att hålla på. Vi har ju ändå ansvar mot medlemmarna att ha god ekonomi.
Samtidigt har medlemmarna också ansvar för resorna.
Så är det ju, kommer då dyker folk inte upp så kan inte vi arrangera något, då får vi inte in pengar ju. Så
precis. Efterfrågan har väl funnits på anordnaren tågresa?
Det har det ju varit, minst sagt, och det har, vi har ju inte gått ut med offentligt riktigt att, innan att vi försöker göra tåg, men läser man mellan raderna och vår Twitter och Facebook allt vad det heter så har man ju snabbt kunnat koppla att vi vill ha tåg. Så vi hoppas att folk handlar. Det har sålts en del idag. Jag har inte alldeles för lite dock fortfarande, men
jag fick precis en fråga här på Twitter. Hur många biljetter sålde tjantåget?
Cirka 150. Och för det ska gå upp plus minus noll behöver jag cirka 200 till. Så in och handla.
Då är vi, du kan fortsätta lite sen, men alltså då är vi fortfarande inne på det där. Alltså, var hittar ni motivationen? Om du inte säljer mer än en tredjedel av vad som behövs för att täcka kostnaden.
Ja.
Och varför?
Ja. Varför? Dessutom kommer från 40 000 minus från kuppsemin.
Det är liksom, någon måste dra i det. Det är liksom, det är inte jag som gör det, så det är inte någon annan som gör det. Så det är...
lite den vanliga mentaliteten vi har, tyvärr. Annars tycker jag väl att jag uppfattat att det har varit jättepositivt att anordna resor. Man har läst både på Facebook och på Twitter att alla vill ha resor. Men alla är iväg på semester, tror jag.
Jag vet inte, först tänkte jag, men det är VM kanske. Det är, folk är inte så sugna på HIF, man tänker kolla på mycket på matcher. Och det är,
men en HIF som står på 37, han bryr väl sig mer om HIF än om Costa Rica.
Ja, det kan man väl tycka. Så det är därför vi hoppas på, okej, nu när vi gick ut med det här allvar, det är dags att ni börjar planera lite. Det är liksom, det är så typiskt HIF, det man köper en match på en söndag, köper biljetten på fredagen. Och, det är alltså, och då trillar det in hur många biljetter som helst, det slår aldrig fel i namn.
Då kan vi konstatera för alla som lyssnar på podden nu att vill man att de ska gå tåg så måste de handla innan morgondagen.
Ja. Bara in och handla.
Det... bara in och har vi någon www-adress? Ticknet?
Tickstar är det som gäller.
Tickstar.
Tickstar.se och sök bara kärnan så kommer du upp där. Eller så kan ni gå in på vår hemsida kärnan.nu/resor.
Och lite kan vi väl säga att det handlar om kärnans framtid egentligen ekonomiskt.
Så är det ju. Så är det ju.
Vi kan lägga en länk på hemsidan under podden.
Vi kan länka när vi lägger upp podden så kan vi även länka det.
Men vikten av att ni köper resor är ju,
det är ju
onekligen stor.
Ja, men så är det ju. Vill man folk åka tåg, vilket jag tror alla vill, för det är mycket behagligare att åka buss. Så är det ju. Måste ju folk handla. Och det
vad händer på de här tågresorna och bussresorna för en annan som inte har åkt iväg så mycket?
Vad händer? Det är, ja, men det är alla är där. Det är lite av en... jag vet inte, det är en förfest, brukar jag säga.
Ja, men det är väl en bra
man tar några öl eller sidor eller vatten på vad vill dricka.
Men finns det lite alkoholfria vagnar, alkoholfria avdelningar för de som kanske vill ta med barnen på tåget?
Nej, vi har inte utlöst någon så här alkoholfri vagn, men jag vet ju att det är mycket äldre folk som åker. Och de försöker alltid sitta för sig där det är lite lugnare och lite mindre party.
Det finns möjlighet för en familj med två barn till exempel.
Absolut, absolut. Vi nämnde Joel här innan och jag snackade med honom. Han var sugen själv men jag kan med sin familj. Så att
så det är egentligen ingen som behöver känna sig skrämda alltså det är ju inte kärnans fel att HIF har gått under. Som någon vi nämnde vid något tillfälle. Utan det finns möjlighet för alla.
Även nej, men så är det ju. Men liksom, ja. De äldsta som åker med oss är ju alltså nästan mot 70 år. Alltså, så att, och sen har vi ofta ja, yngre med oss när det inte är så långa resor som åker med sin pappa.
Grejen är ju att alla har en gemensam grej också.
Precis, alla är där för HIF och ingenting annat.
Det borde ju förena. Alltså fotbollen ska ju förena. Sen är det precis. Klart att det är i samband med ja, premiärmatchen. Givetvis har sargat hela fotbollssverige och inte bara Helsingborg. Liksom.
Jag har en liten fråga till här. Men det kan ju bli en följdfråga. Det kanske inte går att svara på heller. Men blir det fler storsatsningar? Är det någonting ni har på gång i år?
Vi har lite på gång. Mjölby borta är ju en fredag. Där tror jag det är också sånt. Det brukar vara mycket folk, eller mycket HF. Det är ju lagom avstånd. Och så nu är det en fredag. Ja.
Vilken datum är det?
Jag kan inte hit. Jag vet bara att det är en fredag. Så det är väl den. Sen så är det lite det. Spelschemat är ju som det är. Det är inte så många helger tyvärr. Ja, det kanske är någon söndag, men det är liksom skicka upp någon till jävlen söndag är ju heller inte så.
Hur är det att vara reseledare för kärnan, höll jag på sig, men jobba för kärnan?
Det
får man tillräckligt tillbaka? Feedback, positivt?
Ja, det är många skriver. Det är kul, klart det är kul att läsa brömmar, men ni gör ett jättebra jobb. Det är ju klart det är kul att läsa, men jag ser ju hellre att folk köper sina resor istället.
Ni lägger ju ner oerhört mycket tid utanför ert ordinarie arbete. Ni får inte en spänn i ersättning, eller
hur? Ja, så är det ju. Vi lägger ju säkert ner 10 timmar i veckan på det här. Alltså. Ja. Och det är ju inte allting det som syns ut. Det kan bara, det ser enkelt ut att skriva. Ja, men vi har sålt 50 biljetter, men vi har ju oändliga diskussioner om allt i minsta detalj.
Var hittar ni motivationen då när du får sådana här bakslag som jag, kuppresan och sådär vidare?
Ja, jag vet inte.
Är det för HIFs bästa?
Jo, men det är det. Det har vi snackat om. Allting vi gör måste vara för HIFs bästa. Sen...
Så det är inte för kärnan som organisation? Utan
det är nej, det är allting är alltid HIF i fokus. Så är det ju.
Ja,
jag hoppas det är bra svar nog.
Ja,
jag tycker att det är ett fruktansvärt bra initiativ från er sida att arrangera de här resorna. Sen är det klart att man ifrågasätter varför inte fler åker med.
Mm.
Sen, alltså, som för egen del så kan jag ju säga att som ensamstående till två så är det inte alltid så lätt att ha de här resorna kanske där du måste ha 5 stopp extra utan det blir lättare att köra själv. För det är svårt att få ihop det med barnvakt och allting annat. Som det är.
Det är för stor, alltså folk har alltid alltså någonting, men man kan ju tycka, vi var ju bara var alla de som var på bortasektionen, vi mötte Gais borta 2011.
Det är relevant fråga.
Det känns som att det är lättare att supporta medgången.
Jo, men så är det ju, ja, det tycker jag, det är ju inte ett signum för HIF, liksom det får MFF kan hålla sig till det här.
Men vi har ju märkt det på alla sektioner i princip nu sen efter den 30 mars. Det tappar jag av även på 37.
Jo, men så är det ju.
Södra och även då på västra och de övriga.
Ja, överallt har det ju blivit. Men det är inte så konstigt. Jag menar, efter det som hände hela den helgen liksom, och inne på arenan sen, liksom, det var ju... Det jag tror det är första gången folk har känt sig rädda i vilken sektion du än satt. För var du än var så var det inte koll någonstans ju.
Nej, så att, nej. Alltså,
det är inte konstigt, det påverkar så mycket det är...
Definitivt, men vi måste ju bounce tillbaka någon gång.
Någon gång måste det alltså, komma, men det är...
Sen är det klart så har det inte gått bra spelmässigt heller, så tappar man lite till och lite till. Alltså. Så det gäller ju att hitta den positiva nyckeln här nu.
Det är lite, och sen så har ju klubben gjort vissa grejer som folk gjort i tredje med diverse kontrakt och det ena och det andra. Och sen så arenabygget och sen så nu för ekonomin är helt väck. Vi har ingen som gör med. Alltså det, kan ni hitta någonting positivt så vill jag gärna lyfta fram det.
Det har onekligen varit en tuff säsong än så länge.
Minst sagt.
Det är väl där kan vi fortfarande mål.
Det är väl där kan vi ha mål.
Ja,
och jag har skolat in många ungdomar.
Faktum är om vi nu ska ta det som positivt. Det kan vara sista gången vi ser Ackan på söndag.
Nej. Vi kan säga mot Gävle också.
Okej, men på bortaplan då?
På gamla Ullevi. Sista gången jag kom på gamla Ullevi.
Ja, men matchen är på en söndag. Passa på att gå Liseberg på lördag och så gå på match på söndag.
Ja. Frågan är om man ska sälja Ackan. Hade man tagit 3 poäng nu, 3 poäng mot Gävle, då får man lite luften och vingarna och kommer lite högre upp i tabellen. Men, ja, nej.
Vi har ju fått lite mer frågor. Det är ju faktiskt en som är rätt okej. Hur är det att bo i Malmö och vara HIF?
Det är kanon.
Det är det.
Det är
roligt. Har du skyddat din identitet i Malmö eller?
Nej, har jag inte.
Har du livvakter utanför dörren?
Det är lite roligt, vi har fått nya grannar. Det är först som de bor ovanför mig. Det första som gjorde hängde ut en MFF-banderoll på sin balkong.
Och du kontrade mig.
Nej, jag vet inte, jag måste hitta på något med den.
Jag körde lite med dig uppe i Småland. Det är inte samma rivalitet naturligtvis. Men för uppmärksamhet om att jag var HIF-are, så mutade jag ju in hela min tomt. Jag hade Skånes landslags, landskapsvapen på väggen. Skåneflaggor lite här och var. Och så spelade jag Björn.
Björns band.
Precis. Så alla fattade när det var match.
Okej, det är bra.
Ja.
Har vi fått in fler frågor? Vi fick väl in en liten skojsam fråga här om vem är kärnastyrelsen som var längst i duschen? Jag vet inte om jag tänker vilken utav längden
jag har sett efter, men jag vet inte.
Är det tidsmässigt eller snackar vi centimeter där?
Yes.
Yes. Yes. Fråga. Det var väl dock en kärnankille som passade frågan i Adam Hutten.
Ja.
Så
det måste vara, han satt i styrelsen förra året, Adam. Ja. Men.
Är det någonting mer du kan säga om kärnan och kärnans kommande arbete?
Ja, vi har lite grejer på. Jag vill inte berätta mycket, men jag säger det är mycket roligt på gång på Olympia. Det är roligt på gång på Mjällby borta, som vi nämnde. Det kan vara väldigt rolig resa. Så Venyro är på gång, kommer att släppas. Jag kan väl droppa den nyheten. Vi kommer förmodligen släppa en ny keps till IFK borta. Mm. Som är skitsnygg om du frågar mig.
Nu är detta då podd, så vi kan ju inte visa några bilder här.
Nej, men det är åkt i Göteborg, så kan du köpa en.
Ännu ett argument. Vad väntar vi på? Ja, nu behöver vi inte säga något specifikt, men det är mycket på gång under året. Sådär, och det är ju beundransvärt att ni fortfarande kämpar på i den andan som ni faktiskt gör. Ja. Men tanke ni... bara som har hänt. Alltså det är...
Ja, jag tyckte en fråga kopplad till det lite ändå. För förra året så handlade det väldigt mycket om att värva nya medlemmar.
Ja.
Detta året handlade det mer om att hålla kvar de befintliga. Eller håller ni fortfarande på att försöka värva in?
Alltså grejen är hela detta året är ju bara alltså, efter Djurgårdsmatchen. Vi har ju bara fullt fokus bara för att försöka hålla HIF till vara HIF. Alltså det är... De planer vi hade efter här, inför den här säsongen, de ser helt annorlunda ut än vad som faktiskt blev det. Alltså ju allt. Mm. Vi hade ju massa gånger, så vi snackade om januari hur vi skulle, hela här säsongen skulle se ut. Och sen kom Djurgårdsmatchen, då bara blåses allting väck.
Det är dålig research, men hur många medlemmar är det kärnan i år?
Någonstans mellan 900 och 1000.
Det är ungefär som förra året.
Ja, förra året var vi 1127 om jag minns rätt. Så lite mer, men det är ju ett halvår kvar.
Så om vi säger 900 medlemmar och vi säger hälften av de medlemmarna borde sitta på tåget på söndag, eller hur?
Det hoppas jag.
Det borde ju vara minimum av i princip.
Vi har ju 472 platser. Så att...
ja. Men vi från Allt om HF vill ju givetvis hjälpa er att få igång försäljningen. Så därför tänkte vi låta ut en biljett.
Se där.
Så att vi köper en resa och låter dig, Andreas, välja en som delar vårt inlägg ikväll.
Okej.
Bli en lycklig vinnare.
Ja.
På antingen Twitter eller Facebook.
På Twitter eller Facebook. Så det betyder att ni måste retweeta eller dela inlägget. Enda kravet då är givetvis att man måste vara kärnamedlem.
Ja, det kostar 100 spänn eller 75 om man är under 18.
Ja. Och det kan man ju bli redan idag.
Det kan du bli redan ikväll, ja.
Så ta ett sunda förnuft till fånga. Bli kärnamedlemmar och se till att dela ut det bara fan rent.
Det är rätt.
Köp kepsen! innan vi knyter upp säcken, om två veckor tycker vi ha en silly season special här. Jag har hört att du tryckte lite på att man måste ha in någon som gör mål. Jag tyckte du nämnde det här mellan raderna precis i alla fall. Liten sarkasm här också. Det blev väldigt tyst när Bjarke trodde på Simovic. Vilken lagdel måste man förstärka under transferfönstret?
Ja, men det kan ju ingen säga att det inte är anfallet. Liksom, vi har ju defensiven, vi har ju mittfältet, vi har ju liksom Abbe Kalili och så passningar som bara Iniesta kan göra. Så att,
och Abbe.
Och,
Iniesta och Abbe.
Ja, Iniesta, ja precis. Så att det är ju onekligen någon som gör mål. Sen nu har vi varit inne på provspelare som, jag vet han, Sow, vad heter han, spelade syrianska för. Crystal Palace idag. Jag kommer ihåg när han spelade syrianska, jag tyckte han var skitbra. Och så nu, så är någon sån kille hade varit...
Jag var ju med inne på, jag kallade ju han dansken i förra podden, men Jakobsen heter han.
Sjukt
bra kille.
Okej, vad spelar han då?
Nu är han kontaktslös. Aha. Han har spelat för PSV innan, i deras ungdomsavdel.
Ja.
Så jag hoppas att de signar han ASAP. Får gärna vara med på söndag.
Han kan ju teorin, man kan ju trycka på det och få dem spel tillgängliga då, om de kan påvisa att de inte har någon arbetsgivare och att de är arbetslösa.
Det måste i alla fall hämtas utifrån. Vi har ju fortfarande
jag är fortfarande på en Toshinander. Jag vet inte fan varför vi ska sätta oss eller Maradona. Jag tycker att vi har kvalitet i truppen. Och vi sätter oss kanske i en mindre trevlig situation. Mm. Alltså vi har Alvaro sitter på en hög lön. Simovic har förmodligen en ganska så okej lön. Vi har Anton, jag menar det finns minimilöner i allsvenskan som man måste rätta sig efter. Har vi verkligen råd att sätta oss i den situationen nu? Ska vi ta de försäljningarna som Lorret och Imad och se det som besparingar, kostnadsbesparingar? Vi kommer inte komma topp 4. Det ska krävas ett mirakel, inte bara av HIF men även av att andra lag ska börja förlora. Ska vi sätta oss i en situation där vi värvar spelare?
Nej, jag är helt med det. Alltså, jag tycker alltså, liksom, som du sa, vi kommer inte sluta topp 4 i vilket fall som helst. Ja, men kör det ut mellan och kör det ordentligt. Spela med alla kidsen.
Ja. För någonstans måste man också tänka på att för varje spelare du tar in så sänder du en signal till de andra spelarna. Skulle vi ta in en innermittfältare, en defensiv sådan, för att ersätta Låret, då slänger du också en blöt handduk i ansiktet på Akinotti Jönsson, David Svensson och de här som bara står och liksom tuggar och väntar på sin chans. Och samma sak med anfallare. Vi har Robin Simovic, vi har Alvaro Santos, vi har Anders Marasson, vi har Anton Kinnander som kan spela, och vi har bara en anfallare. Så länge vi inte har en så pass god ekonomi att vi kan låna in Nikola Djuric, som vi vet hade gjort mål i varje match, då tycker jag att fan, ta det där mellanåret, ta smällen det innebär och gör kostnadsbesparingarna.
Ja, det är lite det jag är inne på också.
Jag har hört lite i bakgrunden, råkade springa på en gammal HIF, jag behöver inte nämna vem, men där man fick höra om hur eventuellt budgeten, hur mycket man kan gå back. Och av den anledningen är jag jäkligt bestämd att hålla igen på allt. Dra ner på kostnader och låna ut spelare och få ner alla utgifter.
Den personen har varit rolig att haft i en podd ändå. Vi får väl se. Men avslutningsvis, vad säger vi om söndag?
Jag säger att folk ska gå in och handla biljetter.
Nu. När ni alltså
sätta här precis så fort vi spelar in.
Men så spelar in så skulle jag köpa.
Och när ni hör det så köper ni till alla era vänner.
Precis, så köper ni biljett till.
Så ser vi till att skapa en fest på söndag. Se till att skapa en positiv anda i HIF inför hösten.
Ja.
Så till och med jag kan bli positiv.
Ja,
ja. Och än en gång, för er som inte har råd att köpa en biljett eller eventuellt bara vill bjuda med en vän, se till att dela det här inlägget eller retweeta på Twitter, så har ni chansen att vinna en biljett.
Ska tillägga också, har ni frågor eller funderingar så kan man skriva till mig på Twitter eller till kärnan på Facebook eller lägga ett mail.
Han brukar svara rätt omgående. Konstigt nog, när tjejer skriver så går det väldigt snabbt. När vi killar skriver så tar det lite längre tid. Men försök eller då. Försök. Då tackar vi Andreas för att han ville vara med idag.
Tack så mycket.
Avrunda på den. Tack.
Hej då.